Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast, CL-podden, med mig Christian Dahlström. Idag flankerad av landets främsta Bundesliga-expert som äntligen gör comeback i podden, Kevin Bader. Välkommen.
Tack så mycket, och tack så mycket för de fina varma orden.
Vad har du haft för dig sen senast vi sågs?
Oh, fotboll, mycket fotboll. Nu har det ju verkligen varit aktivt. Om man tittar till öarna har det varit rätt så intensiva veckor i Premier League, och sen har även Bundesliga kommit igång igen, och det resterande toppligorna. Mm. Så det har varit mycket där, och dessutom Champions League. Så det är mycket
fotboll. Vi kanske ska påminna folk vad du jobbar med. Du jobbar ju på TV4.
Ja, jag jobbar framförallt på TV4 fotbollskanalen som kommersiell webbredaktör, och frilansar där, och sen jobbar lite på annat håll. Och kör min egna podd också, fotboll, Klacken.nu,
ja.
Exakt, som är lite mer av den podden vart jag snackar om allt inom fotbollens ramar. Lite aktuella grejer och så.
Så du har haft fullt upp. Jag själv har ju publicerat min granskning som jag snackat bara i förbigående om i podden. Och i de fallen jag överhuvudtaget nämnt det har jag bara pratat om hur trött jag har varit på att göra det. Men den är äntligen klar, den är ute. Det är alltså en granskning av Bonnier Fakta och deras bok Kimchi och Kombucha. Och jag har arbetat på den här granskningen det senaste halvåret ungefär. Och det är en helt osannolik historia om hur bristfällig en bok om behandling av dödliga sjukdomar kan vara. Och den här granskningen har ju rapporterats om i egentligen alla stora mediekanaler. Om ni vill lyssna på den så finns den i min andra podcast Sinnessjukt, och heter Sukichoy och Bonnier Fakta härvan. Har du följt med någonting i den här lilla mediestormen kring granskningen?
Jag har följt med i det avseendet att jag har förstått och sett ditt hårda arbete. Sen är jag kanske inte inne i detaljen vet exakt, men jag är väldigt imponerad av ditt arbete, och att också när man ser det till det som det är, det är ju, det är ingen liten kaka precis. Det är ju en hel del som du har jobbat med och tagit upp där. Det är stor cred verkligen.
Ja, stor tack respekt. Så mycket. Dagens körschema då, det blir ett par snabbnotiser alldeles om en sekund. Sen kommer vi att diskutera första omgången av åttondelsfinalerna, Kevin. Och vi ska ge er våra tre vinnare respektive förlorare under den senaste tidens CL, och sen snacka upp nästa veckas åttondelsreturer som känns jäkligt spännande. En del av dem känns kanske inte lika spännande som andra, men i vilket fall som helst. Jag tänker att vi kör igång med snabbnotiserna med en gång.
Ja.
Diego Simeone har förlängt kontraktet med Atletico Madrid. Hans tidigare kontrakt skulle gå ut nu i sommar, och en del trodde kanske att han skulle röra sig vidare till exempelvis Inter, men nu har argentinaren förlängt sitt kontrakt till 2022 med klubben som han då kom till den 23 december 2011. Så att en långvarig tränare där, får man säga.
Oh ja.
Manchester City vann ligacupfinalen över Chelsea, men den här vinsten kostade City i form av två skador där både Laporte och Fernandinho enligt Pep Guardiola kommer att vara borta ett par veckor och därmed kanske inte kan medverka i returen mot Schalke 04. Laporte och Fernandinho har spelat mest av alla utespelare i City den här säsongen, så det är en ganska jobbig smäll för City som fortfarande är kvar i alla turneringar dessutom. VAR gjorde entré i Champions League senast. Det blev en skakig debut för de videoassisterade besluten. Inte minst tog besluten i matchen mellan City och Schalke alldeles för lång tid, vilket dock förklaras av ett tekniskt fel som gjorde att domaren inte kunde se videosekvenserna utan istället fick de beskrivna för sig av VAR-rummet, förklarade UEFAs domarchef Roberto Rossetti efter matchen.
Du écoutes le potentiel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Och det var våra snabbnotiser, Kevin. Jag tänker att vi kanske kan börja och prata om VAR. Det här med tiden det tog i Schalke City blir i varje fall inte jag särskilt upprörd av. Det är ju barnsjukdomar, tänker jag, och sånt som händer, även om det stör spelet just i den här matchen, eller vad tänker du?
Jo, jag är inne på samma spår. Självklart är det tråkigt kanske att det tar tid, men det kommer gå snabbare. Man ser det i ligorna som har VAR, att allt eftersom går det fortare. Det automatiseras, domarna vet vad de exakt ska göra och teamet som jobbar runt omkring det förstår också hur man ska kommunicera ut det på snabbaste möjliga sätt.
Är det inte så att i Bundesliga så är de väldigt nöjda med VAR och tycker att det funkar bra, eller?
Alltså, det är inte så mycket snack. Alltså, självklart finns vissa situationer och sekvenser vart man blir lite såhär, ja, nu lite så. Men jag tycker mig, om jag inte helt misstar mig nu, senaste Champions League, när det var en tyska domaren som dömde mellan, gud, nu fick jag hjärnsläpp, när det också var en VAR-situation, då gick det betydligt snabbare än det gjorde hos den andra, om jag inte helt misstår mig, den spanska domaren. Så det är ju också en vana för domarna i sig, och det måste man ta i medvetandet, att det bara för att man sätter in VAR i alla som är inne i det och jobbar med det, de vet inte 100% när det är, heter det, hett läge, hur ska vi lösa det här på snabbaste möjliga sätt. Det är också en period de måste gå igenom.
Ja, och sådana här saker kan man ju såklart liksom träna på innan, men jag menar, det skarpt läge är ju den enda riktiga träningen på något sätt, så oavsett hur mycket man förbereder sig så kan det gå fel. Och jag tänker liksom tekniska fel, så, ja, det är ju klantigt att de inte har tekniken, men jag menar, även liksom klassiken där är ju typ Microsoft när de har en presentation och får en sån här blue screen och så här. Alltså, vad fan, det är sånt som händer. Jag har själv jobbat på ett IT-företag och så har man liksom haft presentationer och sådär, och det är liksom superkompetenta människor som bara råkar liksom, så bara går någonting fel liksom. Vad fan, skitsamma. I Atletico Madrid mot Juventus var det ju lite blandad påse när det gäller besluten där. Först ändrades straffen för Atletico till frispark på ett korrekt sätt, vilket ju lite grann räddade den matchen, får man säga. Sen dömdes Moratas mål bort för knuff på Chiellini, där Chiellini, får man väl säga, förstärker väldigt mycket istället. Å andra sidan blev det ingen VAR-review på Bonuccis filmning direkt efter det, vilket kändes rimligt. Nu kanske någon tycker att jag är galen här, men jag tycker att VAR funkade bra totalt sett i den matchen, även om Moratas miniknuff på Chiellini där kanske, ja, det borde inte ha lett till ett bortdömt mål. Det borde ha blivit mål där, men det är ju liksom ändå nyanser. Det är ju mänskliga tillkortakommanden snarare än något annat, och sånt som kanske kommer bli bättre med tiden. Så jag tyckte det var hyfsat bra i alla fall i den matchen. Jag tyckte att det inte försämrade matchupplevelsen, utan snarare tvärtom lite grann positivt. Särskilt, jag tänker på den här första situationen där med straffen för Atletico. Det hade ju verkligen kunnat
punktera.
Ja, men precis. Jag hade kunnat göra en helt annan match. Även om jag mini höll på Atletico, så kändes det ändå skönt att, ja, men skönt att det liksom, för det är ju sånt där, det stör ju när matcher avgörs på fel sätt på något sätt, oavsett vilket lag man håller på. Exakt. Men sen i City-Schalke-matchen då, så håller jag med Lars Lagerbäck om att den här handsregeln är obegriplig. men att Otamendi då, han drar ju bort handen, och att jag tycker att det borde inte vara straff av det skälet. Men det är möjligt att domaren tolkar regelboken rätt här. Jag har ju för länge sedan gett upp mina liksom, försök att förstå den här handsregeln fullt ut, eftersom det är olika variabler som ska liksom vägas in med naturlig position och allt möjligt. Men det kan, i vilket fall som helst, så kan det ju inte vara den här typen av situationer regeln är till för att stävja, så att säga. Det är inte det här som har varit ett problem i fotboll. fotbollen, att man blir skjuten på handen och inte hinner dra undan armen. I den andra situationen i den matchen är det Salif Sané som är offside när Fernandinho drar ner honom, men enligt UEFA så är det en korrekt bedömning att döma straff där eftersom bollen inte kommit fram till Sané, och tydligen är det först då man kan döma offside. Märklig regel där kanske, jag visste inte att det var så, men tydligen är det så det ligger till. Vad tycker du om VAR-debuten totalt sett i Champions League?
Ja, den gjorde en entré i alla fall den matchdagen, just med de här två matcherna. Innan dess tyckte jag det var ju rätt så lugnt. Kände också, alltså när man lyssnar på supporter och folk som jobbar och följde, att det var lite spänt med tanke på att man vet vad som har hänt tidigare, både i ligor och i VM dessutom. Och man visste ju på något sätt att någonting kommer ju ske. Och det gjorde det på ett sätt. Men jag tycker inte... Det var inte nu så här, oh shit, det här var kaos, det här kommer inte funka. Jag tycker ändå...
Vissa vill ju få det till det på Twitter. Jag håller inte med.
Nej, inte jag heller. Jag tycker självklart att det ska inte ta så lång tid som gjorde mellan Schalke och
City. Men där fanns det en förklaring.
Och då får helt enkelt UEFA steppa upp nästa gång då och visa att det var en ensidig gång. Alltså det sker inte igen.
Alltså det är klart att det kan ju vara att de har klantat till det med tekniken och inte gjort sitt jobb ordentligt. Det är omöjligt för oss att säga. Alltså, men om det här skulle upprepa sig så här, men då är det
tydligt.
Då är det precis, då kan man ju börja klaga på det såklart. Men just nu så har jag som sagt svårt att se. Men totalt sett tyckte du att det var okej?
Okay, OK. Självklart kan det ha gjorts bättre, men det kunde också bli värre. Så jag stannar vid OK.
All right. Om vi ser till förra veckans matcher var det ju två kvällar med totalt olika stämning. Första kvällen helt utan mål. 0-0 i både Liverpool mot Bayern och mellan Lyon och Barcelona. Vem hade gissat det på förhand?
Nej.
Och sen Atletico mot Juventus och Schalke mot City på onsdagen där, som båda var egentligen väldigt underhållande på lite olika sätt. Mm. Men om vi börjar med tisdag kvällen då, så jag tittade på Liverpool mot Bayern, som jag gissar att de flesta gjorde. Och jag måste säga att jag rätt snabbt ändå släppte blicken från tvn och började kolla Twitter och annat. Jag tyckte att det var en väldigt tråkig match, ärligt talat. Men jag tänker att det kanske, alltså ni som höll en tumme för något av lagen kanske upplevde det på ett helt annat sätt.
Eller? Jag förstår vad du menar. Alltså för neutrala åskådaren var det kanske inte den matchen som man hade hoppats på. Men jag tycker ändå ur ett så taktiskt perspektiv tyckte jag var väldigt intressant. Se Kovac falla djupt med laget som han skulle ha gjort. Jag blev ändå förvånad att han inte ens försökte sig på något form av anfallsspel. Med tanke på att de spelar med Fabinho Matip inne i försvaret i Liverpool. Då trodde jag faktiskt att okej, de ligger lågt och sen bygger de upp spelet allt eftersom och har tålamod. För desto längre tid det tar, desto desperata blir Liverpool och kommer de kanske öppna upp och då kan Bayern München slå till. Men det gjorde de inte. De lät Neuer rulla bollen för det mesta, och det är också en styrka i sig. Så jag tycker det var helt okej match, men jag hoppas ju också personligen på att det skulle bli lite mer målrik.
Ja, men det var väl disciplinerat av Bayern, och det är en väldigt tydlig matchplan, och att de inte fick feeling och började anfalla plötsligt, utan det kändes väldigt tydligt vad Kovac hade instruerat spelarna, och menar, i efterhand får man ju ge honom rätt också. Det var ju det här är ju kanonresultat att ta med sig till Tyskland.
Ja, de satsar ju bara på seger nu hemma, det är det de säger. Det är seger. Vi ska bara vinna hemma, så har vi det.
Ja, men vad fan, det jag tycker det var... Även om det blev en tråkig match så tycker jag att det var härligt för Niko Kovac. Det är kul att se när matchplanen liksom, ja, funkar.
Exakt.
De hade ju kunnat bli överkörda såklart också, men jag tyckte de gjorde bra ifrån sig. Lyon mot Barcelona då, slutade 0-0 den med. Där var det ju båda målvakterna som gjorde bra matcher och lämnar mötet hyfsat öppet i returen ändå, även om Camp Nou är en mardrömsarena för vilket lag som helst i CL förstås. Sen under onsdagen då så var det ju dags för Atletico mot Juventus i Madrid. En match som jag tyckte var oerhört intressant. Hur skulle du vilja sammanfatta den?
Ja, jag tycker den var intensiv. Speciellt om man ser på mötet mellan Ronaldo och Atletico Madrid och att han återvänder till Madrid och ska med sin nya klubb bärga den här Champions League-titeln. Så det fanns ju mycket att ta i där. Mm. Jag tyckte det var en bra match. Simeone som vanligt, extrem passionsinriktad och mycket känsla ute på sidlinjen. Men jag är imponerad av Atletico Madrid. Jag trodde faktiskt på ett kanske oavgjort resultat eller seger för Juventus. Jag trodde de skulle lyckas slå till Madrid-laget. Men Atletico Madrid gjorde det alldeles utmärkt. Och med en Godin där och en Jiménez, alltså det är otroligt vilket försvar de har. Återigen, det vet vi alla om redan, men när de visar det då mot en Ronaldo och den styrkan Juventus har offensivt, så kan man bara
ta hatten. Men Juventus offensiv var väldigt, väldigt uddlös får man säga. Och alltså inte ens defensivt kändes de särskilt vassa.
Och där är ju frågan om, eller där kan man ju säga att Atletico Madrid verkligen ställde sig rätt i det hela och gjorde det svårt för Juventus att komma till sin rätta. För det som du är inne på, det kändes inte som att Juventus var riktigt bekväma med det hela. Så ja, vi får se, det blir intressant.
Ja, det var väldigt intressant. Sen Schalkes snöpliga förlust mot City då, där Schalke trots två straffar förlorade med 2-3 efter ett drömmål på frispark av Leroy Sané bland annat. Vad tyckte du om den här matchen?
Det var kanske, jag blev lite förvånad att Schalke tog ledningen om man säger så, men straffar, två straffar, men man visste ju i slutändan ändå att City kommer vinna. Och Sané kommer göra mål. Det känns som skrivet i stjärnorna. Och då hoppar ju självklart Sané in. Och gör det här otroligt snygga frisparksmålet. Så ja, det var väntat helt enkelt. Men ändå roligt för Schalke att de kan ta med sig två mål till bortaplan. Men det ska inte gå.
Nej. All right, med det sagt så har det blivit dags för det här.
Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut.
Ja, vi ska förstås lista våra tre respektive vinnare från den senaste tidens CL utan inbördes ordning, och jag börjar som vanligt. Min första vinnare är Nicolo Saniolo, 19-åringen i Roma, som gjorde två mål för Roma mot Porto i den matchen som slutade 2-1. Saniolo kom ju till Roma från Inter i bytesdealen med Nainggolan och Santon. Plus 24 miljoner euro, alltså Saniolo, Santon och 24 miljoner euro för Nainggolan då, för att vara extra tydliga. Det är förstås väldigt goda nyheter med den här utvecklingen för Monchi, att Inters juvel verkligen har blommat ut i huvudstaden. Min andra vinnare är Diego Godin, som du var inne på alldeles nyss Kevin, som var ett fullständigt monster i matchen mot Juventus tillsammans med Jiménez där i mittlåset. Båda gjorde ju dessutom mål.
Foot to the floor. Breeze within it. Got a flick. Oh, it's coming by Godin! Atletico's towering centre-halves are doing the business.
Och laget höll nollan. Och om Atletico-supportrar vill ha kvar Godin innan den här matchen, så lär de ju vilja behålla honom ännu mer nu. Min tredje vinnare är Niko Kovac, som lyckades nolla Liverpool på Anfield och ta med sig ett fint resultat till returen på Allianz Arena nästa vecka. Kroaten var ju en dead man walking i München före jul, Kevin, men har ju en bra chans att slå ut Liverpool ur CL och har dessutom bara 3 poäng upp till Dortmund i Bundesliga, om jag är rätt underrättad.
Oh ja. Han har verkligen vänt på det hela, om man säger så. Och inte för att låta kaxig eller så, men man kan gå till en av ett par närmare vänner, vart jag hela tiden sa att Bayern München kommer komma igen i ligan. Det är bara en fråga om tid, helt enkelt. Och nu får vi se om de även kan lyckas i Champions League mot Liverpool.
Det ser plötsligt ganska bra ut för Bayern, får man säga. Du, vilka tre vinnare har du tagit med dig?
Jag har gått lite samma spår som dig när du kom till Atletico Madrid. Jag tar ut Simeone där faktiskt. Jag tycker först att han förlänger med klubben, visar en lojalitet.
Coolt ändå, alltså.
Riktigt ballt. Jag trodde ju verkligen att det här skulle vara hans sista säsong, eller nära inpå, i alla fall att han skulle gå till Inter eller till Premier League. Men att han kritar på det här kontraktet och sedan gör det här jobbet mot Juventus och man blir, trots att man vet, blir man ändå alltid överraskad över sån passion han har på sig i linjen och kärleken till klubben. Så,
att han lyckas liksom behålla den och skriva på ett nytt kontrakt, och det är fantastiskt faktiskt.
Verkligen, och sen tar den här segern mot en av de stora CL-utmanarna det här året, Juventus. Så det ser honom som en stor vinnare. Sedan har jag också tagit fram Spurs som mötte Dortmund ett par veckor innan, tycker jag. De gjorde det riktigt bra. Överraskande med tanke på att Dortmund har varit duktiga. Men där har det ju saknats en viss spelare som man kommer senare till. Så Spurs tycker jag bäddat för sig riktigt bra. Med tanke på att nu i ligaspel kanske inte ser lika fint ut.
Nej,
när vi spelar in det här förlorar de precis
mot Chelsea.
Kväll. Precis, med 2-0. Trippier bland annat med ett riktigt bittert självmål.
Ja, just det. Oh,
så det är tungt lite. Men det gäller att få positivt för dem när man tänker på CL då. Och sist men inte minst har jag Benzema i Real Madrid. Gjorde mål mot Ajax. En spelare som har många år kritiserats, ifrågasatts, varför är han i Real Madrid. Många försvarat honom, säger att han är en viktig spelare gentemot Ronaldo. Att han, de har en fin symbios gentemot varandra. Och nu när Ronaldo är borta har han haft det lite tyngre. Men jag tycker ändå att han gör det där målet mot Ajax. Är ändå en liten en plusgrej för honom. Med tanke på att det också i ligaspelet är det i princip över. De har åkt ur Copa del Rey. De kommer inte vinna ligan. Så CL är det enda de har kvar. Dock har jag svårt att se att de ska vinna CL igen. Men ett stort plus för Benzema där. Ja, det var mina vinnare.
All right.
Vi skulle träffas där klockan 7. Men den är nästan 8 nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du?
Ja, vi har förstås tre förlorare var till er idag också. Och jag börjar med Max Allegri, som jag har varit en mästare på att få sitt Juventus i perfekt form inför just den här typen av matcher i Europa tidigare. Men mot Atletico såg det ju oerhört andefattigt ut, får man säga. Defensivt var det, som jag sa tidigare, inte alls så bra som man ju ändå förväntar sig av Juventus, även om de har viktat om laget lite grann mot offensiva pjäser. Men framförallt då så var det just offensivt som kändes otroligt men fantasilöst och det känns som det inte fanns några mönster alls i hur de anföll sådär. Min andra förlorare, Kevin, är Paul Pogba. När han och laget nu äntligen då fått lite form och medvind och sådär, så gör han en dålig match mot PSG och ser dessutom till att bli utvisad i slutet av den matchen. Han har ju mer talang än kanske någon annan spelare man har sett den senaste åren, men det är ändå anmärkningsvärt hur fladdrig han är, och han verkar ibland vara fokuserad mer på sitt varumärke än på sin fotbollskarriär, med risk för att låta som en gammal tjurig gubbe, så tycker jag ändå att det känns lite grann så. Min tredje förlorare, och det smärtar mig att säga det, Kevin, men det är Dortmund, som alltså förlorade med 0-3 i första matchen mot Tottenham och har en i princip omöjlig uppgift framför sig i returen i Tyskland. Credit till Spurs dock, som jag inte trodde skulle vinna med 3 bollar åtminstone. Vilka 3 förlorare har du med dig?
Jag har lite liknande spår. Jag kan börja på det spåret. Du nämner Pogba, jag nämner hela United i sig. För att jag tycker, jag understryker definitivt och skriver på vad du säger om Pogba. Jag tycker också att United som lag gjorde det inte bra nog i första halvlek. Speciellt när de kände som att de hade någonting på G. Man såg Pogba springa förbi, man såg Lingard springa förbi, Martial. Sen kom dock skadorna, måste sägas. Men nej, det var tungt. Det kändes som att de ville gå ut i andra halvlek och försöka få ett 0-0 resultat. Och ett PSG som många underskattar på grund av att jag tror de flesta inte tittar liga och tänker, ja, den där promenerar de ändå hem. De är samspelta på ett helt annat sätt. Och det såg man väldigt tydligt med Verratti och Di Maria som är klassspelare och sen självklart Mbappé där framme. Så United är riktigt tungt, men det kanske är bra för dem med tanke på att de ska försöka ta till sig den här fjärde platsen i Premier League.
Ja, det är ju det viktigaste för dem såklart. De Precis. Hade ju inte vunnit Champions League ändå, så att säga.
Nej, jag har svårt att se det.
Men det här var ändå en wake-up call för dem efter den här Ole Gunnar och hela laget efter den här fina perioden de har haft.
Verkligen. Du nämnde Dortmund. Jag nämnde en Dortmund-spelare som inte var med i den matchen, nämligen Marco Reus. Var skadad, är tillbaka nu. Ska då spela mot Spurs härnäst. Och jag tycker han var en förlorare i det avseendet att jag tror att om han skulle varit med, då hade det blivit en helt annan matchbild.
Ja,
nu kanske inte då att man hade vunnit, men jag tror inte att de hade förlorat med 3-0. Och jag tror heller inte att de kanske till och med tagit med sig ett 0-0-resultat eller ett oavgjort resultat åtminstone. För att han tillsammans med Sancho och Götze har varit riktigt fina för Dortmund offensivt. Så ja, det var
han har ett otroligt poäng snitt.
Ja, verkligen. Det visar jag återigen bara när han är skadefri, då är han en av världens bästa. Trots att han nu snart fyller 30 bast. Sen sist men inte minst har jag Ajax. Jag nämnde Real Madrid där, så ser jag också Ajax på grund av att jag tycker att de gjorde det riktigt bra mot Real Madrid. Jag tycker egentligen att de förtjänade med sig ett bättre resultat. Så det är på ett sätt det är så här bitter eftersmak att de förlorar. Och därmed blir också en av förlorarna den här omgången på grund av just detta.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okej, med det sagt ska vi avsluta dagens upplaga av CL-podden med att snacka upp nästa veckas returer lite lätt här. På tisdagen har vi ju Dortmund mot Tottenham på Westfalenstadion och Real Madrid mot Ajax på Bernabeu. Två stycken möten som mer eller mindre är avgjorda får man väl ändå säga. Men trots det ändå hyfsat roliga möten får man säga också. Dortmund har ju bara en strategi att köra på och det är ju att göra det de egentligen gör bäst, att anfalla för allt vad de är värda. Vad tänker du om den matchen?
Jag tror att det kommer bli en riktigt sprakfylld match. Blir speciellt att se hur Spurs ställer sig upp i det mötet med tanke på att Dortmund, ja, de måste göra mål. Ställer Spurs sig in på att okej, vi försöker också gå offensivt eller ska vi försöka hålla tätt? Vilken väg väljer Pochettino? Speciellt nu också under dessa tider när det är tajt schema Premier League. Man har nu tappat poäng, man är närmare fjärdeplatsen än många omgångar tidigare. Så det är många faktorer för Pochettino att ta in där. Jag har dock svårt att se att Dortmund ska lyckas vända på det här, men omöjligt är det inte.
Nej, men 3-0 är ju så jävla dåligt resultat.
Alltså just 3-0, 2-0 hade varit en annan sak, men 3-0, det är riktigt tufft. För får Spurs ett mål då. Och så är Dortmund ju ännu mera. Och jag ser personligen fram emot när de tar bort bortamålsregeln som ska beslutas nu till vår. Sägs det ju att de ska kanske ta bort det till 2020 om jag inte helt misstar mig. Så det tycker jag det är helt rätt för det här bortamålsregeln på den här nivån. Det är larvigt tycker jag.
Alltså, okej, okay, jag är mer kluven. Men,
jag tycker det är på den här nivån, de är så professionella. Det blir en gratis grej verkligen. Alltså, spela hellre på det taktiska, spela hellre på spelet i sig tycker jag. Men ja, det är en smaksak.
Mm. Sen Real Madrid mot Ajax där Ajax ju gjorde, som du sa, en väldigt stark insats i Amsterdam, uppbackad av sin fanatiska publik, där man trots det förlorade med 1-2 då. Om man bara ser till hur lagen presterade i den här matchen, så borde ju den här returen skulle liksom kunna vara väldigt öppen, men utan det här hemmastödet och med ett väldigt svårspelat resultat där man måste göra 2 bortamål och hålla hyfsat tätt bakåt mot Real Madrid. Det känns inte omöjligt kanske, men det känns ju som en tall order, minst sagt.
Jag är faktiskt lite kaxig här och sticker ut hakan och säger att jag tror mer på att Ajax kan vända än att Dortmund kan vända.
Mm.
För att jag tycker det...
Men det är väl...
Det är kanske inte så kaxigt.
Nej, eller hur?
Jag försökte här. Nej, men om man tittar på pappret så tycker man ju att Real Madrid ska ta det här. Men med tanke på hur de har spelat, nu förlorar de 3-0 senast mot Barcelona Copa del Rey.
Spelade ändå ganska bra där, får man säga.
Ja, första halvlek ganska bra tycker jag, men det visar ändå på ineffektiviteten de lyckas helt enkelt inte. Och sedan hur Ajax spelar mot Bayern München, det var ändå ett Bayern München som kanske inte var toppskick, men det visar på att de kan åka till en borta arena och prestera.
Så... De kryssade ju båda matcherna mot Bayern München men här ska de, alltså de ska ju vinna också.
Jag vet, det är det som är grejen. Men ja, jag tror ändå att det blir en tight match. Real kommer svettas.
På onsdagen då så har vi den mest ovissa matchen i Porto mot Roma, där 2-1 förlust för hemmalaget i första matchen i ett sånt här dubbelmöte i Champions League-slutspel. Det är rent statistiskt så nära 50-50 man kan komma om man ser till hur alltså statistiken tidigare. Roma är dessutom oerhört ojämna, och även om de är knappa men ändå ganska klara favoriter på oddsmarknaderna till att gå vidare här, så skulle jag ärligt talat inte bli förvånad om de får stryk med typ 3-0 heller. Alltså det känns väldigt svårtippat, eller vad tänker du?
Ja, jag är helt inne på samma spår här. Ett Roma som under hela säsongen har sett svajiga ut. Vi såg tyvärr Robin Olsen släppa in en konstig kassa senast i ligaspelet, som man kan diskutera. De vann ändå matchen som tur var för hans del. Men det är ett Roma som självklart har kvalitet, men det är en obalans i laget. Och ett Porto som, ja, det låter kanske lite klyschigt, men de är så jäkla... De är rutinerade helt enkelt. Och på hemmaplan, inte omöjligt att vi kanske ser 2-0 resultat och det blir förlängning heller.
Ja, nej, det ska bli intressant att se den i alla fall. Sista matchen i nästa vecka är Paris Saint-Germain mot Manchester United. United ska alltså vända 0-2 på bortaplan utan Pogba och med flera frågetecken för skador i laget. Det känns ju egentligen inte som att de har en sån här vändning i sig. Alltså ens om man, alltså det känns inte som att de har den goen i laget liksom, även om de har haft en bra period nu. Å andra sidan så PSG har ju visat tidigare att man kan vara rätt mentalt svaga ute i Europa, om man ska vara lite hård mot dem. Vad tänker du om den här matchen?
Det blir, först tänker jag direkt bara, nej, det går inte för Uniteds del, men sen är du inne på ett spår där man har sett PSG mot Barcelona bland annat när man tyckte att det var packat och färdigt. Nu får vi kanske se om PSG har lärt sig från den läxan, och en Tuchel som skriker på sidlinjen och säger till killarna att de inte får ta det lugnt.
Stor fördel av att det är hemmaplan den här gången, de avslutar på snarare än bortaplan, för det är ju, ja.
Ja, och sen har vi ju... Ja, får se, jag tycker det är ändå imponerande av Ole Gunnar. Nu vann de senast mot Crystal Palace i ligan, jättemånga skador. Lukaku gjorde 2 mål, viktigt för honom att komma igång också nu när Rashford var på bänken. Sen är det också roligt att se att Ole Gunnar mot Liverpool var rätt så sjuk, bara måste ta upp det när alla de här skadorna kommer. Men det var en sekvens när United hade 5 egna akademispelare på planen. Vi hade McTominay, vi hade Pogba, vi hade Pereira, Lingard och Rashford. Och det är häftigt att kanske en form av så här egenfostrade spelare, en kärna som kanske det är den här storglansen, kan hitta den kollektiva styrkan, och sen väcker man Lukaku och kanske en Alexis Sanchez som har sett helt annorlunda ut de senaste året, få igång dem. Så det är inte omöjligt, men det blir jävligt svårt.
Ja, verkligen. Med det sagt har det blivit dags att bomma igen Champions League-kiosken för den här gången. Ni ska som vanligt ha tusen tack för att ni väljer att ladda ner podden. Vi finns på Twitter. Glöm inte heller att sätta 5 stjärnor på iTunes eller i podcasterappen och skriva ett fråga i ert omdöme. Så får ni den frågan garanterat uppläst och besvarad i podden. Tack även till dig Kevin. Lyssna på klacken.nu förstås och följ Kevin på sociala medier. Var hittar man dig där någonstans?
Kevin_Bader, så enkelt.
På Facebook och Twitter?
Ja, alltså Twitter är det och sen Facebook kan man skriva till mig, Kevin James Ryan.
Kör du Instagram också eller?
Ja, det gör jag. Kevin Bader.
Får hjälpa dig att plugga dig själv här.
Ja, precis. Verkligen bara inpräntad bara i Twitter hela tiden, men det stämmer. Ja. Mm.
Okej, ha det bra där ute hörni, så hörs vi snart igen. Ciao!
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.